You asked me to present some thoughts on how should we defend the Christian faith.
Ni har bett mig att tala om hur vi ska försvara den kristna tron.
Let me begin with some historical thoughts. Since the
Jag vill börja med några historiska tankar.
Since the beginning of the Christian church, the Christians have a direct order from Jesus. Matthew 28. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age.
Så sedan den kristna kyrkans begynnelse så har vi Jesu befallning. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
I underlined teaching them to obey everything I have commanded you.
Jag har strukit under, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
This mandate is not a matter of option. We can't say, well, maybe it's not that way. No, it's God's word. It's something we should do.
Den här befallningen lämnar ingen valfrihet. Vi kan inte säga, ja, kanske ska vi inte göra så. Utan det är Guds ord. Det är någonting som vi måste göra.
This is the mission of God delivered to us. I've underlined specifically where it speaks about teaching. That's the first big issue we must face when speaking of how should we defend the Christian faith, teaching it.
Mm. Det är ett uppdrag som Gud har gett oss. Jag har särskilt understrukit lärandet. För det är den första stora frågan när det gäller hur vi ska försvara den kristna tron. Att vi ska undervisa den.
Teaching not any word but God's word in its fullness. Everything I have commanded you.
Vi ska inte undervisa någonting annat än Guds ord och Guds ord i dess fullhet. Allting som jag har befallt er.
And of course here we have a huge challenge that we can identify in different ways in our countries. Let's compare, for instance, Sweden and Portugal.
Och här har vi en väldigt stor utmaning som kommer till uttryck i olika länder. Vi kan jämföra Sverige och Portugal.
You know that my country is within European calc, the only Roman Catholic country. Around 92% of Portuguese declared themselves Roman Catholics.
Portugal är det enda romersk-katolska landet som har ett samfund som är med i kelk. Ungefär 92% av portugiserna bekänner sig till den romersk-katolska tron.
On the other hand, here in Scandinavian countries with state or national churches, the numbers would be similar.
Å andra sidan, så här i Skandinavien så har ju stats- eller nationskyrkorna liknande siffror.
Of course we are not talking of who really is, for instance, through church assistant data, which is totally different. The vast majority of Portuguese or Swedish simply don't go to the church in a regular basis.
Och det här handlar ju inte om statistik som säger hur ofta man går till kyrkan.
So, we have a similar challenge in our countries. And it's something I think a lot. Here in Sweden, you must show yourselves, you must show yourselves as the true Lutheran church. In Portugal, we must show ourselves as a church like the Roman Catholics or Roman Catholic Church should be, if they have accepted the Reformation in 16th century.
Så vi har liknande utmaningar. Här i Sverige så måste LVK visa sig vara en sann luthersk kyrka. Och i Portugal måste vår systerkyrka visa sig vara den kyrka som romersk-katolska kyrkan skulle ha varit om de hade accepterat reformationen.
We have in our European Kelk Fellowship very different ecclesiastical contexts. Roman Catholic countries, Orthodox countries and Protestant ones. But in general, the main problem we all face is indifference towards religion.
Kyrkokartan ser väldigt olika ut i våra respektive länder. Men det stora problemet som vi alla möter, det är likgiltighet.
How did we get here? Of course, we can point some justifications. Since Renaissance, we are having a dramatic humanistic change in worldview.
Och hur kom vi hit? Ja, det finns några saker som förklarar hur vi kom hit. Sen renässansen så har vi haft väldigt mycket humanistisk influens i vår världsbild.
Enlightenment in 18th century, evolutionism in 19th century, the totalitarian political doctrines and regimes in the 20th century, and most recently, since the 60s mainly, a wave of doubt and unbelief brought postmodern thinkers who drank from 19th century Nietzsche nihilism.
Vi har upplysningen på 1700-talet, evolutionen på 1800-talet, de totalitära regimerna och politiska idéerna på 1900-talet. Och nu de senaste årtiondena så har vi ju postmodernismen med allt tvivel som dricker från Nietzsches nihilismkälla.
And so step by step during all this period God is being put aside from public arena. The media now with their ideological agenda are contributing in a very decisive way, promoting anti-Christian ethics through open support to gay movements, same-sex marriage, free abortion, euthanasia and so on.
Så steg för steg så avlägsnar man Gud från det offentliga samtalet. Och media driver sin agenda och de bidrar när det gäller antikristen moral. Det gäller ju äktenskap mellan samkönade och fri abort, dödshjälp och sådana saker.
And most recently we are facing worldwide more and more a growing persecution of Christians with the suspicious silence of the media.
Och nu på sistone har vi ju också börjat se en större förföljelse av kristna medan media tiger om detta.
So when we identify all this and begin thinking of it, we remember the words of Paul. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wills of the devil. For we do not wrestle, underline, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ephesians 6.
Så när vi tänker på allt detta så får vi påminna oss om aposteln Paulus ord. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå mot djävulens onda angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar och makter som regerar i mörkret i den här tidsåldern.
The question is, this is a real fight. It's not a question of speaking with one or the other and discussing things in a class. This is real, a real fight.
Det här är en verklig strid. Det handlar inte bara om en diskussion om olika ämnen, utan det är en verklig strid.
How do we fight against this army of evil? The general tendency in churches is to have plans of evangelism, establishing strategies, plans of reaching conversion goals. And the question is, can we as confessional Lutherans follow this tendency?
Så hur ska vi kämpa mot den ondes planer och hans arméer? Tendensen i kyrkan har varit att man har evangelisationsplaner och så har man strategier hur man ska få människor att bli omvända. Men kan vi som konfessionella lutheraner följa sådana trender?
It's the moment now to quote one author that belongs also to LBK history. In his paper Faith and Reason in Martin Luther, October 57, Siegbert Becker wrote about Luther apologetics ideas. So it's a quotation.
Vi ska citera från en författare som hade betydelse för LBKs historia. Det är Siegbert Becker som skrev i oktober 1957.
So I quote Dr. Becker on Luther's apologetics ideas. in passing over to the rational defense of the Christian faith as it was viewed by Luther, we might say at the very beginning that the Reformer believed that philosophy had a place in the theological curriculum. He said that young men studying to be leaders in the church must learn philosophy so that they may, as slaves in barbarous Egypt, be able to speak with the tyrants who rule over them until they are freed.
Det här är Luthers tankar om försvaret av den kristna tron. När vi nu går över till det förnuftiga försvaret av kristen tro och hur Luther såg på det, så kan vi säga att från början och framåt så trodde reformatorn att filosofi har en viktig plats i teologiutbildningen. Han sa att unga män som studerar för att bli ledare i kyrkan, de måste lära sig filosofi så att de kan göra precis som slavarna i Egypten, att de kan tala med tyrannerna som härskar över dem tills de är fria.
Dr. Becker continues on Luther. He did not believe, however, that philosophy had any positive contribution to make to theology. Any attempt to construct a rational defense or to provide a rational explanation for the mysteries of the faith, he considered to be utter blasphemy.
Men Becker fortsätter att Luther trodde inte att filosofi kunde bidra någonting positivt till teologin. Alla försök att ge ett förnuftigt försvar till den kristna tron, eller att förnuftigt förklara den kristna trons mysterier, det innebär hädelse.
We are not to make any effort to explain the whys and the wherefores of the Christian faith. It is enough to know that God says these things in his word, and we are not to ask him why he acts as he does. He is his own norm, and if he had to answer all our questions, he would be the poorest kind of God.
Vi ska inte försöka förklara varför när det gäller den kristna tron. Det räcker att veta att Gud säger de här sakerna i sitt ord, och vi ska inte fråga varför han gör som han gör. Han är sin egen norm, och om han behövde besvara våra frågor så skulle han vara den lägsta sorten av Gud.
Says Luther, the mouth that asks God why, he said, belongs on the gallows.
Så att den mun som frågar Gud varför, den borde hängas.
And Dr. Becker continues, Luther rejected also the method of defending the Christian faith by analogy. He said that arguments drawn from analogy, by which we hark from human affairs to divine truth, are the weakest of all arguments. And analogies may be used to illustrate and illumine, but they prove nothing.
Och Becker fortsätter att Luther, han förkastade argument från analogin. Alltså att argument som man drar från analogier, alltså likheter, när det gäller mänskliga saker, de är de svagaste argumenten. Man kan använda dem som illustrationer, men de bevisar ingenting.
And they can be used in support of false doctrine, the analogy arguments. They can use in support of false doctrine just as well as in defense of the truth.
Man kan använda analogier för att stödja falsk lära lika väl som att stödja sanningen.
Above all, Luther warned against the view which holds that faith is a resting of the heart in the sufficiency of the evidence, or that faith is the end product of a logical or rational process. Faith is a gift of God. And he meant exactly what those words say. Faith is not something to which we attain. It is something freely given. It is something done to us rather than something done by us. Men do not come to faith by the use of their rational powers.
Och Luther varnar framförallt för synsättet att tron, det är att man vilar hjärtat i tillräckligt mycket bevis, eller att tron skulle vara slutprodukten av en logisk process, utan tron är en gåva från Gud. Och det betyder att tron är inte någonting som vi åstadkommer.
And he concludes, Dr. Becker, on Luther's thought on apologetics, the only true defense of scripture is scripture itself. The Lutheran watchword sola scriptura, the scripture alone, was applicable here too. We shall be well equipped to defend the articles of our faith. Underline, we shall be well equipped to defend the articles of our faith if we know the texts of Scripture from which those doctrines are drawn.
Och Becker avslutar när det gäller Luthers tankar om försvar för den kristna tron, att det enda sanna försvaret för skriften, det är skriften själv. Så också här gäller skriften alena. Så vi är väl utrustade att försvara läran om vi känner till vad skriften säger.
If men will not accept the articles of faith on the authority of scripture, we ought not even to desire their assent on other grounds. For that the cursed devil may thank them, because we will not.
Om människor inte vill acceptera lärorna på skriftens grund, då ska vi inte ens försöka få dem att acceptera lärorna.
Martin Luther told his congregation in Wittenberg that they should become accustomed to providing, to proving and defending their faith only with scripture.
Och Luther lärde sin församling i Wittenberg att de måste lära sig att bevisa tron bara genom skriften.
If men want to hark, we are to throw the text of scripture before them and stop there.
Om människor vill argumentera, då ska vi ge dem skriften och texterna där och sen stannar vi med det.
The devil must be overcome with scripture and not with reason.
Djävulen måste besegras med skriften och inte med förnuftet.
To defend God's word with reason is to defend one's armor and sword with the bare hand and the bare head.
Att försvara Guds ord med förnuftet, det är som att försvara ens rustning och ens svärd med sina bara händer.
About this issue, how to defend faith, a quotation is normally used, First Peter. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
Det finns ett citat i Bibeln som ofta lyfts fram när det gäller den här frågan. Var inte rädda och ni måste lida för det som är rätt, för då är ni välsignade. Så frukta inte för dem. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda och ge ett svar för dem som begär ett svar när det gäller ert hopp som ni har inom er. Och gör det med ödmjukhet och respekt.
Again quoting Dr. Better on Luther, commenting on the text from First Peter, which is so often quoted in defense of a rational apologetics, Luther said that the scholastics misinterpreted this text when they said that the scripture should be defended by reason.
Och Luther säger om den här texten att skolastikerna, de feltolkade den och sa att man ska försvara tron med förnuftet, men det handlar om att vi ska visa i skriften vad vi har för skäl för vår tro.
Luther says that it means that we are to show men that our faith is grounded in the Bible. But if they do not want to believe that the scripture is God's book and God's word, then we are to remain silent.
Men om människor inte vill tro att skriften är Guds ord, då får vi hålla tyst.
We are under no obligation to force men to accept the word. If we find people who deny that the scriptures are the word of God, we are not to speak a word to them. We should be ready always to give them proof out of scripture, but if they will not believe, we need give them nothing more.
Vi är inte förpliktigade att tvinga människor att tro på Guds ord. Så om vi finner människor som förnekar skriften att det är Guds ord, så ska vi inte säga någonting till dem, säger Luther. Men vi ska alltid vara beredda att ge bevis från skriften.
So when we face the question of this lecture, how should we defend the Christian faith, we are in a very interesting paradox.
Så när vi får den här frågan, hur ska vi försvara tron, så får vi en intressant paradox.
We are not able to defend it because God's word defends itself, but at the same time we have a specific order to do it.
Vi kan inte försvara tron, för Guds ord försvarar sig självt, men samtidigt så har vi en befallning att försvara tron.
So as a kind of a conclusion and at the same time something to think about most seriously, I think the way to defend Christian faith is to be aware and well trained on the scriptures. I think everything goes that way, and that way is the way of the catechism.
Så som en slutsats så får vi säga att det sätt vi ska försvara en kristna tron på det är att vi ska vara välbekanta med skriften. Och det handlar också om att vi lär oss katekesen och den kristna tron ordentligt.
From the good catechetic tradition since apostolic and post-apostolic times through Augustine times, Luther recovered that catechetic teaching practice of which he recognized also being a pupil.
Och Luther reformerade ju också katekesundervisningen som hade funnits i kyrkan länge.
I quote from a paper by John Vaught in Wells Lutheran Seminary Essays. This quotation of Luther: "I act as a child who is learning the catechism," said Dr. Luther of blessed memory. "I act as a child who is learning the catechism. In the morning and whenever I have time, I read also and also recite word for word the Ten Commandments, the Creed, the Lord's Prayer, Psalms, etc."
Så här är ett citat från Luther angående katechesen. "Jag är som ett barn som lär sig katechesen. Varje morgon och när jag annars har tid över så läser jag och citerar ord för ord de 10 budorden, trosbekännelsen, Herrens bön, psalmerna och så vidare."
And blessed Luther continues: "I must remain a child and pupil of the catechism, and I'm glad to remain one."
Och han fortsätter: "Jag måste förbli ett barn och en elev till katekesen, och det är jag glad att få vara."
"I too am a theologian who has attained a fairly good practical knowledge and experience of Holy Scriptures through various dangers."
Också jag som är teolog och som har fått en ganska god praktisk kunskap genom erfarenhet både genom skriften och genom olika faror.
But I do not so glory in this gift as not to join my children daily in prayerfully reciting the catechism, that is, the Ten Commandments, the Creed, and the Lord's Prayer, and meditating on them with an attentive heart."
Jag sätter inte den här kunskapen så högt så att jag inte kan vara med mina barn och varje dag under bön citera katekesen. Alltså 10 Guds bud, trosbekännelsen, Herrens bön. Och meditera över dem med ett uppmärksamt hjärta.
"I do not pass over the words hurriedly, but I carefully observe what the individual word means. And really, if I do not do this, but am preoccupied with other business, I feel a definite loss because of the neglect."
Jag går inte förbi orden snabbt, utan jag läser noga och ser vad de olika orden betyder. Och om jag har tankarna på någonting annat så känner jag att jag förlorar någonting genom min försummelse.
And professor Vaught continues applying this in this paper to the LBK. "The small catechism of Dr. Martin Luther is without a doubt known to more people than any other writing of the Reformation."
Och det här citatet citerar professor Vogt i en uppsats, och han kommenterar det så här: att Martin Luthers lilla katekes är utan tvekan det mest kända skriften från reformationen.
"It is a little book nearly 500 years old, which is totally relevant for us and our LBK today, and will remain relevant throughout the future until the day Jesus returns."
Det är en liten bok som är nästan 500 år gammal och som är totalt relevant för oss i vårt LBK idag och som kommer fortsätta vara relevant tills Jesus kommer tillbaka.
And personally I should complete: "It is a little book nearly 500 years old, which is totally relevant for us and our LBK today and all our Lutheran confessional churches around the world, and will remain relevant throughout the future until the day Jesus returns."
Och jag vill lägga till att den här boken som är nästan 500 år gammal är relevant inte bara för LBK utan för alla lutherska konfessionella kyrkor och kommer att fortsätta vara det tills Kristus kommer tillbaka.
And after this, a lot of Bible quotations, if you want the paper, should be available. Thank you.
Och sen har jag bibelcitat nedskrivna om försvaret av tron. Tack så mycket. Vad säger romersk katolikerna om er kyrka?
I was telling my wife just a while that we have really, even in Europe, we have different experiences, realities.
Yes. Jag sa just till min fru att också i Europa så har vi väldigt olika erfarenheter.
Our church, for instance, in Porto, you saw yesterday, is in a public park, open and public park. There's the chapel. And so the people that goes there to that park is not going to the church. He's going to rest and to walk, to see the ducks and so. And suddenly there's a church there and open. And so people enter and listen and sit and listen a lot. And some people ask things at final, and we have already new members because of that, open door in a place which is not a normal place for a church. And so that church was a monument in the city, and so it was always closed. Now it's open every Sunday, and it's different. The question is,
Vår kyrka i Porto, den står i en park. Och det kommer människor till den här parken. Och så ser de en kyrka och går in. Och så sätter de sig och lyssnar. Och på det sättet har vi fått en del nya medlemmar.
You know, the question in Portugal is that we have, as I told, we have a general Roman Catholic population. Only for baptism, marriage, and burial. So they go normally three times at church in their lives. So it's the real situation is that. So and the Roman Catholic Church is a complete reality, a different reality from other liberal churches because they use. They maintained the use of some Christian terminology, but they are not speaking specifically of that. So it's a mess. The question, it's a mess. You translate, please.
Ja, de flesta som bor i Portugal är medlemmar i romersk-katolska kyrkan, men de går bara till kyrkan tre gånger i livet. Det är när de döps, när de gifter sig och när de blir begravda. Så det blir två gånger i livet kanske. Men sen har vi också liberala kyrkor. Så att det...
I'll give you an example. When the Pope John Paul II went to Portugal in the beginning of the 80s or something like that, he was to the shrine of Fatima, which is the most... Marian shrine in Europe, along with the Black Virgin in Poland, and so and Lourdes maybe in France or something like that, and the speeches of John Paul II were published, and I bought the speeches, the book, just to make some exercise. To count how many times he used. Jesus, he used Mary, and a few words I looked for. And it's really a new church. The Roman Catholic Church is another thing. So it's another reality. It's another thing. It's really, in this moment, I think we should say, you can't say a lot of things of the Church of Sweden, I suppose, but... For Roman Catholic Church, it's really in this moment, I'll say that, it's really difficult to call it a Christian church already. because it has really changed the main structure, theological structure, the connections of the main doctrines of the historical Christianity in Roman Catholic Church now are really changing with that Marian transformation. So it's something we must be aware of.
Mm. Så påven Johannes Paulus den andra besökte Portugal under 80-talet. Och så gav han ut de tal han höll. Han besökte för han var intresserad av en Maria helgedom där. Så pastor Villares, han köpte de här talen och räknade hur många gånger namnet Jesus förekommer, namnet Maria förekommer. Och det är svårt att säga att den romerska katolska kyrkan idag verkligen är en kristen kyrka, utan det är så mycket fokus på Maria istället.
For instance, in the to see what kind of priests they are preparing for common parishes in Portugal, the main Catholic university and seminary in Lisbon, they have a professor which is teaching for decades, which denies the existence of sin, and he teaches that he writes about that in an openly way, and he says that Paul was wrong. He says that Paul was wrong. He has no right. So.
Så det viktigaste romersk-katolska seminariet i Portugal har en lärare som förnekar att synd existerar. Han säger att Paulus hade fel, helt enkelt.
It's a different reality. When we the Roman Catholic theologians can say everything, but not question the Pope. It's the only limit, visible limit. They can say everything, believe in everything, teach everything, but don't question the Pope, the authority of Pope. So each country has a different. So we must face these kind of arguments. And now, because we have a Pope that smiles, it's very. I think it will be very hard to have conversations with Catholics, even those critical Catholics, because now the Pope smiles. And he walks, and he says something, and so it's and the media likes the Pope that smiles now, and so, and it doesn't matter what he teaches, or if he changes everything, but he smiles now.
Mm. Så romersk-katolska teologer, de kan säga vad som helst så länge de inte ifrågasätter påven, och nu när vi har en påve som ler och skrattar, så är det ännu svårare att ifrågasätta honom, för folk tycker om honom.
My emphasis was on this thoughts was to, from our point of view, our individual point of view, how should we be prepared and establish our faith permanently on the Word of God, not from the point of view of what to do with the others. The non-Christians. So that was my approach. It was from our point of view. What should we do? It's a non-ending discussion, this one. So thank you for inviting me to speak about something with no solution.
Så om jag förstår det rätt, så har frågeställningen varit hur vi från vår utgångspunkt ska försvara tron, hur vi som kristna ska göra. Och att vi då ska gå till Guds ord och få tron styrkt.
Ja. Yes, yes, yeah, quickly. We have in Portugal a Roman Catholic shrine, I suppose it's sanctuary, which is very, in this moment, I suppose, with those other two in France and in Poland, and one or two in Mexico and in Brazil, all Marian sanctuaries. And in Portugal we have in 1917 the apparitions of Mary in Fatima, which is a small village in the center of Portugal. So there were some apparitions. Apparitions is the word, I suppose. You want to translate, all right?
Yeah. No. Frågan gäller alltså, vem är den här Fatima som vi har pratat om? Det finns en av de viktigaste Maria-helgedomarna finns i Portugal. Och Maria visade sig för Fatima på 70-talet. The 1970s.
1970,
ja,
yes.
På
1970-talet. So, since then, since that period, or since those years in 1917, during a period of 10, 15 years, there was the legend of the apparitions began to organize, to form with the support of one or two priests, local priests. And then suddenly in the 30s, we had the complete history of the apparitions of Fatima.
In the 30s?
In the 30s, yes. So after 10, 15 years, in the 30s. 1917.
Oh, 1917. Oh, that's why.
1917.
Oh, thank you.
Oh, 1917, yeah. Yes. Mm-hmm. So and then 15 years later, more or less, the full story was completed.
Så det var 1917 som Maria visade sig för Fatima. Och på 1930-talet så utvecklades legenderna kring det här.
So, since then, every year from May to October, when the several apparitions happened, the Catholics go on multitudes to that shrine, to that church that was built there. And they go walking, by foot, crawling, well, all kinds of sacrifices through the roads and there on the place. They have a basket. They have a basket in one place there near the thousands of candles burning. They have a basket with the things they put on knees with blood, because people use that. And so it's something difficult to see, all those sacrifices. But we never saw on the roads or there in the shrine any priest. Mm. Only people, only common Catholics.
Så att sen den här tiden så vallfärdade katoliker från maj till oktober. Det var tiden när hon hade de här uppenbarelserna. Och de går och de kan krypa och göra det på väldigt jobbiga sätt som offer till Gud. Det kan vara jobbigt att se det också. Vi har aldrig sett några präster där.
But the worst, there were three secrets, supposedly. There were three secrets about the apparitions. Two secrets that historically was false, but doesn't matter. But the third secret was revealed by John Paul II. And the third secret was about himself, he said. Mm. The Pope spoke, it is spoken. The third secret. And so after that, in the 90s, Fatima, because he came a lot of time, a few times to Fatima, just to put the seal at the approval of that pilgrimage. And so it became a papal sanctuary, shrine.
Mm. Så det fanns tre hemligheter när det gällde de här uppenbarelserna. Och två är historiskt sanna. Och den tredje, det fick Johannes Paulus en uppenbarelse om. Och det gällde honom själv. Men han kom ofta till den här helgedomen just för att bekräfta att det var en giltig vallfärdsort.
So, now it's... Yes, of course. Now it's a common practice for Roman Catholics in general. People go there on tourism or to those months of the apparitions. But this is quite important to the definition. People don't believe if you ask, and we see on TV why they go to there. They don't have any clear idea about nothing. It's only a kind of promises or to something they a kind of God that if they don't make that, maybe they'll be punished also. So it's really something strange, medieval in the bad sense of the word, and we have that. So there are different experiences, of course, in different countries. And so I think in the at the end we should prepare individually ourselves.
Så att nu vallfärdar romerska katoliker dit. Och de flesta vet inte riktigt varför de går dit. Men de tänker att det är någonting bra i alla fall. Eller att de blir straffade om de inte går dit. Men som ni märker så har vi olika situationer i olika länder. Så vi får förbereda utifrån vår egen situation.